Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag kommer hosta en del i det här avsnittet. Jag är både förkyld och sen har jag en utmaning i min lunga. Så att jag...
Det är okej, Siren. Det är okej.
Ja, men jag tänkte säga det. Nu har jag ätit lunch och sen hämtade jag ut ett paket som jag hade beställt med massa så här råchoklad, alltså lite smarriga grejer. Men 100% är råchoklad. Har du smakat det?
Ja, jag har det smakat det, för det är ju sånt som min man äter. Det är väldigt bittert.
Nej, men alltså det... Ja. Jag tänker så här, jag vill inte äta något socker alls nu, så jag försöker så här... Ja, men då kanske jag kan gå över på lite sånt. Men så, ja. Nej, det dammar ju för tusan i munnen.
Ja, det växer i munnen. Alltså det är så bittert så att liksom kinderna dras ihop.
Ja, nej, det var en utmaning. Men om du kommer förbi någon gång så har jag en hel hög med 100% råchoklad här som du kan få.
Jag kan ta med den till Lasse.
Ja, det kan du göra. Men jag försökte i alla fall. I tried.
You tried.
Det är inte att jag äter socker så mycket, men jag tänker så här, om man blir sugen på någonting så tänkte jag att jag skulle ha något.
Men den där är väl typ ingen socker i. Det är det som är grejen när den är 100%. Alltså det brukar ju vara att det är 100% kakao då istället.
Ja, nej, det är inte socker i den.
Nej, det är det jag menar.
Jag tänkte bara så här, om jag skulle få något sötsug, vilket jag typ aldrig har, så tänker jag så här, men då kanske jag kan ta en liten sån till kaffet eller något. Men ja, skitsamma. Hur är läget?
Jo, men ganska bra tycker jag. Jag överlevde uppenbarligen förra veckans swimrun.
Det gjorde du, men du har inte berättat så mycket om det.
Ja, men jag har ju pratat så mycket om det i podden innan, men nej, men det var en fantastisk upplevelse och jag kommer definitivt göra det igen.
Åh, vad härligt. Ja, jag vill också köra det nästa år.
Ja, men det är klart ska jag det, Sven. Alltså det var verkligen alltså det roligaste loppet jag gjort, att kombinera simning och löpning också, när jag liksom inte hade några krav på prestationer, var bara så här, men vi gick upp för backarna, jag och Sara liksom sprang när det kändes bekvämt. Alltså det var bara en sån underbar upplevelse. Vi hade som grej när vi simmade. Och det var ju faktiskt Saras poäng, det var så bra. Det var att så här, sjunga vaggvisor. Alltså som ett mantra.
Var det tyst i huvudet?
Ja, tyst i huvudet. För att simningarna var ju ganska långa. Det var ju, den första var ju liksom typ så här 350. Och sen så var ju de andra simningarna mellan 500 och 600 meter. De andra tre sträckorna.
Alltså det är långt utan paus.
Det blir ganska långt. Och en sträcka blåste en del. Och så varje gång man liksom andades så fick man ju... en del av sjön i sig. Så att, det var skönt att ha ett litet mantra. Men alltså det gick så bra. Ja, det var väldigt, väldigt kul. Och också på ett sätt för mig befriande att få göra en sån här grej. Utan att liksom tävla med klockan eller mot mig själv. Även om det några gånger under loppet. Jag kände hur hornen var på väg ut. Och Sara var så här, nej, nu pejsar vi oss. Ta det lugnt.
Ja, men vad skönt. Jag är väldigt stolt över er två. Att ni... tog er i mål. Eller att ni gjorde det. Jag tycker det är jättekult.
Ja, nej, jag är också väldigt stolt. Vi hann ju inte riktigt, vi höll inte riktigt jämnt tempo med Sara Sjöström och Hanna Storkenfeldt som är gamla OS-simmare. Okej, tjejer, nu har vi gått i mål. Hur känns det?
Alltså jag tycker det var hur roligt som helst. Jättekul.
Ja, det där var alltså Hanna som tillsammans med Sara Sjöström vann i lagtävlingen. Hej Nalla! Nu kommer en liten tiger här också. Sara, hur tyckte du att du kände?
Alltså det var så himla roligt. Jag började hyperventilera första 20 meterna på simningen för att det var så kallt i vattnet. Jag är ju inte van att simma öppet vatten och jag är inte van att springa och jag har aldrig kört med våtdräkt. Det var så många grejer som var nytt, men det var otroligt kul. Jag var förvånad hur bra det kändes där i slutet också.
Grymt! Hade ni kul?
Ja, men alltså, verkligen. Hur kul som helst.
Kommer ni köra igen?
Ja, men absolut. Alltså, jag får lite mer smak av det här. Vi, som Sara berättade, vi är lite rookies båda två, får man ändå säga. Men det kanske början på en swimrun-karriär, vem vet?
Nästa år, Siren. Nästa år.
Ja, oh, watch out.
Watch out, Sara.
Exakt. Jag tror inte det, men... Men du, Siren, hur är det med dig då?
Ja, jag tror att man hör framförallt att jag är ganska förkyld. Alltså idag är det faktiskt bättre. Men det har varit en tuff vecka. Jag var ju inte med på swimrunnen då eftersom jag skulle på bröllop på lördagen. Maria, en av mina bästa vänner, som skulle gifta sig. Och jag kände mig lite så halvrisig på fredagen, och på lördagen så vaknade jag. När man känner sig lite så olustig i kroppen. Så jag kände mig så på lördagen, men jag tänkte så här, alltså, jag kommer åka på bröllopet. Alltså det är klart att jag gör det. Det är bara så här, jag blir säkert piggare.
Jag är inte dina bästa vänner, så det är klart. Alltså, det ska ju väldigt mycket till för att man känner att så här, jag ställer in.
Nej, alltså jag hade inte kunnat leva med om jag inte hade åkt dit.
Nej.
För då hade jag bara varit så här, så dålig var jag inte, så att jag, ja, eller det var jag ju, upptäckte jag sen då. Visade sig. Men jag åkte i alla fall dit, och sen så, jag var bara så här, liksom på vigseln, jag var helt, ja men då började jag känna så här, shit, jag har hög feber. Alltså jag kände mig inte bra.
Nej.
Och var så trött, alltså det kändes som jag skulle så här, somna stående, och jag försökte verkligen så här, nej men det blir bättre, men... Ja, men till slut var jag tvungen att säga till Maria att så här, ja, men, liksom på eftermiddagen innan middagen, att så här, jag orkar inte. Alltså jag kan inte vara kvar, jag måste åka hem. Det är liksom, jag är så dålig, jag kan inte. Och jag kunde inte ens, jag hostade så mycket så jag kunde inte ens prata.
Nej, fy fan.
Alltså vi skrattade ju åt det, för att jag försökte hålla en konversation med Marie. Men varje gång jag skulle säga någonting så började jag ju hosta.
Ja.
Så till slut så sa jag bara så här, alltså jag kan inte säga något mer till det nu.
Nej.
Alltså, så att, ja, det var segt att behöva åka hem från bröllopet, såklart. Men då var jag också på tågresan hem. Alltså då var jag så risig. Alltså jag hade jättehög feber. Ja, men jag ringde dig, tror jag.
Ja, det gjorde du.
Och sen i lördags har jag varit, alltså jag har varit helt utslagen.
Ja, fy fan, jag vet redan. Det har varit en tuff vecka.
Nej, men jag fick allt. Alltså feber, jag hade ont i halsen, ont i huvudet. Fruktansvärd hosta, jag var täppt. Alltså jag var...
Men du har också haft väldigt svårt att andas ju.
Ja, men precis, jättesvårt att andas, och det var ju så här, jag har ju till och med liksom varit inne på KS den här veckan för att men mina läkare var ju ganska oroliga över att jag var så medtagen liksom. Alltså jag var så trött, jag hade svårt att andas, jag blev andfådd av att prata.
Mm.
Och jag är ju ganska envis, så att jag sa ju nej, jag ska inte åka in, så att det kommer jag inte göra. Men
då sa din syster, det kanske är bra, säger han, att de kollar i alla fall.
Jag vet, så två dagar redan hade jag kontakt med mitt läkarteam, och sen läste jag i journalen också efter andra dagen. Då står det så här, vi vill verkligen, alltså att min sköterska stod då, vi får bipa det här, att ska uppmuntra Elin nu till att åka in, för de behöver åka in till Karolinska.
Oh my god.
Så jag blev uppmuntrad, men jag åkte in hur som helst och gjorde 1000 undersökningar. Och det var, ja, men så här, de var ganska rädda för att jag skulle ha fått så här, proppar i lungan.
Mm.
Vilket jag, alltså...
Det är en, alltså, man är hög risk för det, va, när man har alltså, metastaser i lungan. Är det så det funkar, eller?
Ja, precis. Och det var ju ingenting som, alltså... Hade jag vetat det, ja då hade jag nog åkt in tidigare. Men jag var ju såhär, nej gud, det är ingen fara. Men så de gjorde ju en ganska, ja men de gjorde ju en ganska detaljerad röntgen på lungorna för att se att det var okej. Vilket det var.
Eller vad menar du, säger att det var okej? Vad menar du då? Because it's not okej.
Ja men, nu pratar vi om proppar i lungan.
Ja, det var ingen propp. Nej.
Precis, det var ingen propp, så då menar jag, it was okej.
Ja, jag fattar.
Nej, men det var klart att det var bra att jag åkte in, men det var så här, som jag sa till dig, alltså det var ju så fruktansvärt jobbigt att vara där inne.
Men vad var det då? Alltså vad hittade de?
Alltså hittade, det är ju inget så här, det var ingen nytt fynd direkt. Alltså det de kunde säga var att jag har ju väldigt mycket liksom slem i lungan. Det är väldigt trångt där, vilket gör att jag har svårare att andas. Och det är klart att det är jobbigt, men samtidigt är det också så här, jag känner ju det.
Mm.
Alltså jag är också såhär, jag behöver inga röntgenbilder som talar om liksom hur min status är, hur jag mår. Jag känner hur jag mår. Jag känner att jag har svårare att andas. Alltså, och även om det är jobbigt att liksom få höra eller se på röntgenbilder, så är det såhär, jag vet det redan på ett sätt. Så det är klart att det har varit jobbigt, och ja, men som jag sagt till dig också nu, jag hade lite breakdown innan vi skulle podda idag när vi... Nu ska jag försöka inte börja gråta, men...
Syran, det är okej att gråta.
Jo, jag vet. Nej, men det har varit en ganska tuff vecka, och det är klart att det är jobbigt att jag så här... Alltså förkylningen var ju liksom bara en extra addering till det. Men jag liksom... Jag mår ju sämre än vad jag har gjort fysiskt. Och det är jobbigt.
Mm. Du har fått baka ditt onda i ryggen också, eller?
Jo, men nu är det liksom så att jag har så ont så att jag knappt kan röra mig. Och det är klart att det är utmanande.
Ja, men liksom...
Men jag vet inte, jag känner mig liksom... Det är det som är grejen också. Jag har min stora röntgen nästa vecka på skelettet. Och så här, men där är samma sak också. Jag känner ju hur jag mår.
Ja.
Jag känner ju att det inte är bra. Jag känner ju att jag liksom har svårt att ta mig ur sängen. Och det är klart att det påverkar hur jag mår. Alltså i övrigt. Så förkylningen var ju bara liksom en bonus.
Ja, nej, verkligen. Det gjorde inte saken lättare. Oh,
nej.
Men vad när... Det är kanske en dum fråga sedan, men jag fattar ju att dels här, det känns jobbigt rent fysiskt att inte kunna röra sig och att du liksom inte känner igen dig. Men vad för andra känslor är det liksom som sköljer över dig när du, ja, men som nu du sa, du läste i journalen, berättade du för mig här innan att...
Jo, men jag vill inte dra några för hastade slutsatser av min journal innan jag pratar med läkaren. Så det är så här, i journalen stod det ju att det ser ut som att det har ökat en del. Sen sist, alltså i vänster lunga, och det var jag läste i journalen, så jag såhär, ja, det är vad det är liksom, men samtidigt är det också så här, jag tror att det är mer känslan av hur jag känner mig som är jobbig.
Ja.
Alltså att jag tror det är mer känslan av att såhär, jag känner att det är jobbigare andas, jag känner att jag är trött, jag känner att jag har väldigt ont i ryggen. Jag känner liksom att den delen är... Ja, men det har gått liksom ganska snabbt liksom, de här veckorna, att jag har känt mig sämre, och det är tufft också. Och det är klart att då hamnar man ju, även om jag lever inte i oro på det sättet som jag gjorde förut, det vet jag ju, men samtidigt är det så här, jag tror det blir mer känslan av att jag är så, återigen, jag är bara så trött på det här, att jag liksom, det kommer ju förmodligen bli så att jag avslutar studien nu och jag menar, det funkar ju inte.
Nej.
Så jag vet inte. Det är mer det så här, ja, vad gör jag nu? Alltså.
Jag tänker oavsett, sedan, det är ju helt okej att känna oro också. Alltså, det behöver inte betyda, bara för att du har hittat ett sätt att approchera det här och att leva med det, så betyder inte det att det liksom är någonting fel med att känna
oro. Nej, men jag är inte orolig. Jag är inte orolig så här, i behandlingsväg. Jag vet att jag kommer hitta någonting. Jag är mer orolig över hur jag mår och att så här, det har gått ganska snabbt att jag... Med ryggen och så här på några veckor, då känner jag så här, jag är orolig över att jag kommer må ännu sämre. Ja, det kan jag vara orolig över. Det är inte att jag lever hela tiden. Det är mer att det är så här, det är klart att jag tänker på det. Men ja, jag kan liksom inte göra så mycket åt det nu. Det är mer att det är så här, ja, det är utmanande. Den här veckan har helt klart varit, alltså, livet har prövat mig. Alltså, jag har kämpat på, jag har liksom... Jag känner mig ändå stolt över mig själv att jag tagit mig igenom den här veckan med allt vad det innebar.
Ja, gud, det ska du verkligen vara. Du är helt fantastisk, Iran. Jag såg hur du kämpade igår när vi åkte tåg hem också. Du, liksom, det är det som är att du... Men du var ju på ett jobb igår och så sa du dig själv att folk hade sagt så här, men gud, hur kan du se så fräsch ut när du är förkyld? Jag tror att det är det som är ditt livs största utmaning någonstans också. Att så här, du är så jäkla bra på att bita ihop.
Jo, men det hjälper mig ju någonstans också. Det är inte så här, det är inte så att jag hela tiden, jag biter ihop hela tiden och så här lägger på ett smile. Det är inte så, utan...
Nej, men mig... i stunder gör det ju verkligen det. Och jag fattar att det också är en styrka. Det är ju både och, sedan.
Ja, det är både och.
Det är ju det som, tänker jag, någonstans också kanske har tagit i så här långt. Men jag tänker att ibland så, fan, det är okej att bryta ihop och det är okej.
Jo, jag vet, men det är också så här, jag vet inte, jag har liksom inte så mycket att känna över det. Jag känner mig mest bara trött och ledsen just nu. Alltså...
Nu känner du kring att åka till Tyskland då? Alltså att du försöker göra någonting. Att själv känna att du vill ta ett eget beslut kring att göra någonting nu.
Jo, nej, men jag känner att så här... Jag tänker, jag har ju min röntgen nästa vecka och sen har jag liksom samtal med mitt forskarteam. Så jag tänker så här, att man får ta det då, helt enkelt. Men jag känner ju absolut att det är mitt... Att det är aktuellt igen. Så, som ett nästa steg.
Mm.
Och det blir ju så väl snart. Nej, men vi får se helt enkelt. Jag är bara så här. Jag orkar inte tänka så mycket på framåt heller. Alltså. Det blir som det blir. Men någon väg framåt behöver vi ju ha liksom.
Ja, och jag tänker hur jobbigt den är så kommer det ju landa i att du måste själv besluta om vad du vill att den vägen ska vara. Men det behöver du inte göra idag, men det är ju dit.
Nej, precis, men det är ju det vi behöver prata om och det är ju också så här, ja men ni också, familjen behöver ju, ni vill ju också ha något nästa steg liksom.
Ja, men det finns ju olika saker som inte är den traditionella läkarvården längre, för de har ju sagt att de inte har någonting, så då tänker jag att då är det ju dags att börja utreda alternativ vård, eftersom den traditionella vården inte riktigt har någonting kvar nu.
Nej, så att ja, det är väl min status, så att det är ju inte så här jättehärligt så, men, och det är inte så att jag ligger hemma och gråter hela dagarna, utan jag känner mig liksom, jag känner så här, jag kan säga att jag är ganska instabil nu. Mm. Jag känner mig i stunder väldigt glad och så här så, men det är också så här, ryggen blir som en ständig reminder om att någonting inte är bra. Mm. Och det gör ju också att jag har mycket, alltså jag känner mig också väldigt ledsen.
Mm.
Så att ja, life.
Ja, det visar ju också hur svårt det såklart är att hålla ljusa tankar och liksom hoppet uppe när saker gör ont eller när man är liksom begränsad i sin vardag.
Precis, det är ju mycket mer utmanande då. Och jag så här, ja, nu hade jag det här i våras också, så jag vet att det går. Och jag har ju redan så här, jag har ju redan lagt upp träning, för jag tänker så här, träning som kan hjälpa mig att stärka magen, det kan hjälpa ryggen.
Ja, berätta om det, du har ju köpt någonting väldigt...
Som jag sa till dig, jag har liksom hämtat ut knipkulor här som jag har beställt.
Det var ju det behöver du berätta för lyssnarna.
Nej, men knipkulor, nej men jag har aldrig använt det. Det är sådana här som man beställer när man har fött barn, va, tror jag.
Berätta vad man gör med dem.
För att man stoppar in dem mellan benen.
Och de mellan benen?
Var stoppar man in dem? Vad ska jag säga? Under livet.
I vulvan.
Nej, vulvan är det som är utanpå sedan.
Ja, men, åh gud, förlåt, jag kan inte min...
Kan du inte kvinnans kropp? Det är ju... Ja.
Jag skulle försöka säga någonting på engelska och säga fel. I left vagina.
Ja, nej men det är väl såna här då... Alltså jag beställde dem från en sexshop. Så jag tänker så här...
Men vad är din tes här nu? Berätta, vad du menar att om du stoppar upp de här kulorna i punanin och så jobbar du med att hålla fast dem. Är det det du ska göra? Eller vad,
nej, men jag tror att det är det som är grejen. Det är ju så här knipkulor för att man ska träna i bäckenbotten. Och då tänker jag så här... Då tänker jag att ja, det är väl liksom de små rörelserna och stegen jag behöver ta nu. Så jag tänker så här... Om jag kan gå med dem, du känner ju mig, jag kommer ju säkert ha dem där dygnet runt mellan benen. Om jag kan liksom träna bäckenbotten lite och på det sätt hjälpa min rygg, då gör jag det.
Ja.
Så att jag känner så här, alltså det är sådana små grejer som jag har gjort nu, för att tänka så här, jag kan fortfarande se möjligheter. Ja, jag har jävligt ont i ryggen, men ja.
Det är ju faktiskt underbart redan, måste jag säga. Och då tänker jag också för alla som kanske inte har hållit på jättemycket med träning eller fysiologi, eller anatomi för den delens skull, så kanske man ska förtydliga då att det finns ju något som kallas för antagonister i kroppen. Och då pratar man om att till exempel magmusklerna är ju antagonister till ryggen. Det vill säga magen hjälper till att stötta upp och tvärtom. Eller hur? Så kan man väl beskriva det rent, alltså förenklare. Så då betyder det att om man är svag i ryggen så vill man gärna stärka upp i magen.
Ja, det behöver inte hänga ihop med det, men en bra...
Nej, men jag tänker bara så här, varför vill du träna de inre magmusklerna om du har ont i ryggen? Det är det jag vill så här förklara.
Jaha, alltså så här. Det kommer inte, så här, nu har jag metastaser i ryggraden, så att det kommer inte kanske påverka så mycket om jag blir starkare i min bäckenbotten och magen, men...
Nej, men din teori bakom det, varför du gör det?
Nej, men jag tänker mer så här att jag... Ja, men det vet ju du också, sedan mina operationer så har jag slarvat en del med liksom aktivering i magen och så här, för att jag... Ja, men jag har inte kunnat spänna magen riktigt ordentligt. Så att jag, och det gör ju också att mycket...
Ryggen får ta mycket belastning.
Men precis, ryggen får ju ta mycket belastning. Och då vill jag liksom gå tillbaka från... Jag vill börja från noll egentligen. Och bara jobba små rörelser. Bygga upp liksom, så att jag har ett så sjukt bra magstöd. För då tänker jag att så här, jag har jätteont till exempel när jag promenerar nu. Och då tänker jag att bygga upp liksom... magstyrkan ordentligt, så kommer det hjälpa mig även när jag promenerar. Så det är det jag tänker.
Smart.
Ja, och sen så står det ju på de här, jag ska hämta de här, har den lilla burken här.
Visa mig hur de ser ut. Jag skulle behöva sånt där.
Det, jag beställde faktiskt en annan grej också, men...
Ja, det får du gärna berätta om också.
Ja, nej men jag återkommer med. Det stod faktiskt att man kunde, när man tränar de här, eller tränar med de här, eller när man har dem, att man kunde få mycket så här, starkare orgasmer också.
Ja.
Så intressant. Jag tänker så här, det är också bara en bonus då, tänker jag.
Ja, verkligen.
Nej, men du borde faktiskt köpa såna här, syran.
Ja,
utan att ha testat dem så tänker jag så här, vem vill inte ha såna här?
Vem vill inte ha starkare orgasmer?
Nej, precis. Jag beställde ju de här som sagt på någon typ av porrsida. Det stod ju mycket kommentarer.
Nej, inte porr. Inte porr. Sexshop.
Nej, jag menar sexshop. Förlåt, det var inte... Jag sa fel.
Men vad köpte du syster med då?
Kolla. Oj, jävlar vad stora.
Oj.
Ska
de var ganska stora.
De här mellan benen, de är... Helt enorma.
Och då ska hela den där grejen in?
Oj, alltså det vet inte jag om det går.
Den är ju typ så här 10 cm lång, eller?
Ja, den är väldigt lång. Ja, men återkommer med review. Jag vet inte, finns de i olika size kanske? Det kanske ni lyssnare... Åh, helvete! Nej, men den här kan inte jag ha mellan benen. Alltså, du ser ju. De är ju stora som plommon. Alltså, det är som två plommon som sitter ihop.
Jo, men det kan du nog sedan.
Ja, vi får se helt enkelt. Men jag köpte en sån här också.
Vänta, du får backa lite, jag ser inte. Ja, det är en Satisfyer.
Ja, när jag var inne på den sidan så var det någon så här extra pris på en sån här Satisfyer. Någon sån här vibrator med lufttryck.
Det är ju den alla har pratat om. Jag har faktiskt inte heller köpt någon sån än. Ja, det måste jag verkligen göra. Den där vill jag ha recension på sen.
Absolut. Så ja, med... Ja, när jag låg hemma här och tyckte så synd om mig i veckan så beställde jag lite göttiga grejer på nätet.
Nej, men alltså förlåt mig, men det är ju fan helt klockrent. Du har ont, livet är jävligt just nu, du har haft svårt att andas. Ja, då unnar du dig lite njutning. Herregud, jag är ju så stolt över dig. Damn girl!
Damn girl, det är bra, det är bra. Ja, nej men så det är väl det liksom. Från Karolinska till vibrator. Men ja.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror!
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej men, för att återkoppla till min status så. Det blir som det blir, vi tar ett steg i taget. Uppdatering nästa vecka när jag har röntgen, då vet vi mer hur det på pappret ser ut helt enkelt.
Kommer du få svar redan alltså samma vecka tror du?
Nej, det får jag inte. Alltså jag är ju jätteihärdig och ligger på hela tiden efter jag har haft min röntgen, men det brukar alltid ta. Jag har alltid röntgen på onsdagar och jag brukar alltid få beskedet på måndagar, men jag skriver till dem absolut både torsdag och fredag veckan innan ändå, varje gång. Så
att... det måste ändå vara jobbigt att bara vänta på det där, alltså när man bara vill ha ett svar.
Nej, alltså det är inte lika jobbigt nu, Syran, det vet du, för det är så här...
Ja, jag vet att du är vant i.
Nej, men det är också så här, jag känner hur jag mår.
Ja.
Jag behöver inte ha ett röntgen, för det har jag pratat mycket med min läkare om att han har så här... För vi har pratat också om att han vill inte heller att jag ska vara så bunden till mina röntgensvar.
Nej.
Att det är så här... Ja, men som det var i början, att de sa såhär, uff, det här ser inte bra ut på röntgen, det har spridit sig. Och då kände jag direkt så här, oj, jag är mycket sämre. Oj då, då måste jag må mycket sämre nu.
Ja, visst det.
Eller så här, ja, det visar jättebra. Så bara, men gud, jag kanske mår jättebra förresten. Alltså att jag, ja. Jag är så här, jag har kommit ifrån det, för det är så farligt att så här, bli helt bunden till vad röntgen säger.
Ja.
Även om det är svårt.
Ja, jag förstår det. Ja, precis. Även fast det måste vara jättesvårt.
Ja, men nog pratat om det. Det var skönt att få gråta lite. Även om jag gråter ganska mycket när vi kan. Skönt att få gråta lite. Tillsammans med er lyssnare också.
Ja. Och ni är ju alltid så himla fina när Elin delar med sig om liksom status och känslor. Och
det var så himla... Det har varit så fint också, för varje gång jag är på KS så träffar jag ju alltid någon av er som lyssnar eller följer, och det är alltid väldigt mycket kärlek, och det är så här...
Men hade inte du ett jättefint möte nu i veckan?
Jo. Nej, men jag hade... Jag var ju så risig när jag var där, så att jag kände mig verkligen så här... Sorry er som kom fram om jag inte var så jätteglad. Nej, man behöver inte be om
ursäkt. Inte det där, förlåt mig, men Syrian, det där är också lite så typiskt att man känner att man måste ta ansvar. Alltså bara för att liksom, du är en publikperson, att du måste ta ansvar liksom, för stämningen för andra. Det tycker jag så här...
Nej, jag vet, och det är någonting jag jobbar mycket med, men det är svårt, det som jag berättar för dig. Alltså jag fick inte... De ville inte att jag skulle gå själv. De körde mig på en sjukhussäng genom korridoren, och, liksom, och då kom det fram folk. Och jag kände bara så här... Jag tror att det är svårt för mig... Det känns inte som jag, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår det.
Att det, alltså jag känner så här, det var jobbigt. Alltså jag hade nästan så här panik. Jag ville bara ställa mig upp och gå själv, även om jag var väldigt risig. Ja. Alltså jag kände så här, jag vill inte ligga här, att folk kommer fram till mig. Och, nej, det är svårt. Och också så här, när jag var så dålig som jag var i veckan när jag var där, att jag, nej, det är klart att jag inte orkar stå och se glad ut. För nej. Jag känner mig som skit. Men det är svårt att så här inte... dra på den masken.
Men jag tror att folk fattar. Alltså jag tror inte liksom att det finns någon egentligen förväntan kring att man måste bete sig.
Självklart gör det ju inte det. Det sitter ju bara hos mig.
Ja, exakt.
Ja, men jag hade ett jättefint möte. Det var när jag faktiskt skulle åka hem. Jag skulle ta färdtjänst hem, och sen så hade jag, så satt jag nere i garaget och väntade på den. Alltså jag satt typ med pyjamas, jag hade en mössa, alltså jag satt verkligen och bara ja, men så kom det en kille och, i våran ålder, eller man får säga man då, vi är inte så, vi är inga flickor längre. Nej, men och sen så, han gick och pratade i telefonen, och sen så där hajade han till när han såg mig, och sen så sa han så här, ah, nej, jag måste lägga på, så jag ringer upp sen. Och sen så kom han fram och så var verkligen så här, ah, jag har sett det på tv. Jag bara, jaha. Ja, nej, men du är ju känd. Oj, nej, men jag sätter på tv. Alltså jag bara,
vad står du då?
Ja, alltså, det kan du ha gjort där. Nej, men jag sa det bara, ja, alltså, jag skulle inte säga att jag är så känd, men du har nog sett mig på tv, för jag har varit med. Så det var så himla kul, då skrattade vi lite åt det. Och sen så, det som var så himla fint var att hans pappa låg faktiskt inne på samma avdelning som jag var på. Och det är en avdelning för väldigt svårt sjuka cancerpatienter som...
Ja, inte har så långt kvar.
Nej. Som inte har så långt kvar, precis. Och han sa det att jag menar, verkligen hade inspirerat hela familjen, och hans pappa var liksom väldigt dålig. Men att han fick väldigt mycket glädje i det som jag så här gav. Och det var också på ett sätt... Nej, men jag kände mig bara så här mitt i liksom all kaos, och jag grät mycket när jag var där, och det var mycket känslor, så kände jag bara en sån värme i det på något sätt. Alltså det var så, jag kom tillbaka liksom till all den här kärleken och bara, men också lite styrkan i mig själv faktiskt, att jag bara så här, det var så fint att få, det var jättehärligt att få höra det. Så vi stod och pratade faktiskt en liten stund, och sen så... ringde han tillbaks till sin kompis. Ja, men det var jättehärligt. Så jag tror inte att han lyssnar på podden. Men däremot så...
om man gör det. Tack kära du för att du lyfte syrans humör.
Ja, nej, men verkligen. Det gjorde mig liksom väldigt glad. För att jag tror också så här, tanken på att jag kan hjälpa andra som också går igenom den här utmaningen. Det är liksom det finaste gåvan.
Ja, och det måste ju också någonstans stärka dig, tänker jag.
Ja, och det stärker verkligen mig också. Och så här... Nej, men jag känner också att det är så här... Det är liksom min motivation och drivkraft till att också fortsätta göra det. Att bara, ja, nej. Det var en fin stund.
Åh, vad fint, Ron. Jag hade ju också en liten kändishändelse här för en vecka
Oj.
Sedan.
Ja. Alltså någon som var mer känd än mig, menar du?
Nej, absolut inte.
Det är ju omöjligt.
Det är omöjligt.
Omöjligt. Men,
jag var ute och hjälpte Lasse med att snitsla banan. Han skulle ju sätta upp markeringar på swimrunbanan inför tävlingen. Och det måste jag by the way avsticka innan jag kommer in på det här. Att, alltså, herregud, vad stolt jag kände mig över min man. Alltså det arrangemanget som han gjorde. Nej, men alltså helt fantastiskt. Det är så här, på ett sätt blir jag lite så här, gud, att jag vill inte säga att jag är förvånad, för jag vet hur fantastisk min man är. Men nivån av liksom professionalitet och hur allt hängde ihop. Och, alltså det var så bra. Så jag kände mig ju lite småkåt, måste jag ju säga att jag blev, när han stod där i målfollan och kommenterade när jag och Sara kom springande sen målinjen. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var i alla fall att då, i alla fall när vi var ute och snitslade banan, så kommer det fram en kvinna till mig. Och så, alltså hon var ute i skogen med sin hund. Och så bara mötte hon liksom mig, Lasse, för det här var liksom en skogsstig. Och så kommer hon fram och säger så här: är det dig jag följer?
På Instagram?
Jag antar att hon menade Instagram, fast det var mitt inte. Och jag först var jag så här, jag förstod inte, jag sa, förlåt, vad sa du så här? Sa jag då. Men är det dig jag följer? Och så här, ja, det kanske det är, jag vet inte, sa jag. Hon bara, jo, men det är nog det. Hejdå. Jag bara, men hejdå.
Är inte det lite typiskt våra föräldrars generation?
Jo, det är ju verkligen det. Att så här, det är så fint ändå. Så här, dels att hon kände så här, men gud, jag vill verkligen säga till dig, jag troligtvis följer, men att också så här, tänka att jag vet om hon följer mig.
Alltså, precis, du har koll på vilka som följer dig.
Ja, men jag tyckte det var, och det hade man ju såklart i början när man hade sina nära vänner, men så fort det kommer över liksom några hundra så är det ganska svårt att ha koll på alla.
Du menar att alla som följer dig är inte dina nära vänner?
Nej. Ja, men jag tyckte det bara var väldigt, väldigt gulligt. Ja. Så att så. Mm.
Celebrity.
Ja, men alltså, ja gud, det är ju mycket nu alltså.
Ja, det är så jobbigt. Alltså till och med liksom i skogen i Kungsängen kan du inte liksom vara en anonym person.
Nej, alltså snälla.
Liksom du kanske bara vill ha lite privacy.
Exakt, jag kanske bara vill ha lite lugn och ro. Alltså, låt varför tror folk att du har flyttat ut? Ja, låt en kvinna få leva. Varför har jag flyttat ut i skogen, tror ni? Alltså det är för att det är så många som är efter mig. Nej, jag skojar. No one cares.
Det där kan du leva på länge. Det var yes! Någon kände igen mig.
Det kan ju lika gärna vara så att de trodde att jag var du.
Ja, who knows?
Säg vad du tänker.
Vad jag tänker?
Jag såg att du var för att säga, ja, det var nog så.
Jag tänker faktiskt, alltså, det är det som är så skevt med Instagram, även om det är snart 200 000 som följer mig. Jag tänker inte att folk ska känna igen mig. Alltså jag tänker inte så här, ja, folk borde känna. Nej, jag tänker inte det.
Nej, så tänker absolut inte jag heller. Jag har inte närheten av lika många följare som dig, men jag tänker absolut inte så. Alltså, jag menar, sen är det också så här, i Sverige, det är lite annat typ av, även liksom våra största, mest offentliga personer är liksom inte, det är liksom, alltså folk är svenskar. Det är liksom inget släptåg även efter de största, mest offentliga personerna. Alltså folk beter sig inte riktigt så.
Nej, alltså det är ju inte det. Jag tror att det är så här, och jag tror att också för att du och jag är ganska obrydda kring offentliga personer. Alltså jag kan så här, om jag ser någon som jag känner igen, då är jag så här, ja, där var hon eller han. Eller så här, jag vet inte.
Ja, jag skulle tycka det kändes som en halvjobbig grej om det skulle bli att det varit någon sak med att folk blir så här, åh gud, där går du. Eller där går, att man inte vågade säga hej eller så här, gud. Alltså, nej, här är vanliga, hedliga människor. Det är inget speciellt för oss.
Nej, och jag, alltså, som sagt, alltså jag kom fram och säger hej. Det är med, alltså, det som jag sa nu med Karolinska, att jag kände så här, jag orkar inte lägga på ett smile. Alltså ni som kommer fram, ja, det är inte så att jag bara spelar charader. Alltså oftast så mår jag ju väldigt bra. Det är mer att så här, när jag var väldigt däckad och var på KS, det kanske inte var liksom min bästa tid just då.
Nej.
Vad med det?
Nej, jag tycker också det är helt fantastiskt, ni som kommer fram och säger att ni lyssnar på podden eller att ni följer oss. Jag tycker det är så fint och det gör mig lycklig in i själen varenda gång. Det är fantastiskt.
Ja, men samma här. Så härligt. Men, ja. Vad skulle du säga?
Ja, nej.
Du ser att jag sitter med de här kulorna i handen, va? The balls.
Du tänker att så fort vi har lagt på här så ska du bara...
Jag är mer chockad över sizen på de här. Men ja, det tar vi sen.
Jag tänker att det har nog varit större saker än så.
Ja, men ja. Moving on!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ja, men du har ju varit val också sen sist.
Det har man ju inte missat på sociala medier heller.
Nej. Jag tycker att det har varit ganska intressant vad som har hänt liksom dagarna efter valet. Och lite om man tänker på liksom vad som har kommit upp av att det nu var liksom en femtedel av Sveriges befolkning som röstade på SD.
Mm.
Och det jag har varit ganska fascinerad över det är att alltså många verkar nu liksom skriva att nu är det över och... Liksom, fy fan att nu har vi röstat in rasister och nazister och nu liksom, det är slut på demokratin och ja, men liksom, nu har vi gjort Sverige fult och nu är det fullt av hat.
Oj, ja.
Det jag tycker är lite så här knepigt i det här, det känns som att i alla fall för mig är det så här att folk missar någonting. Och då menar jag inte att så här, SD kom in i värmen, utan det jag menar är att...
Ja, men det kan vi säga också, varken du eller jag röstar ju inte på dem.
Nej, men det tror jag vi har varit tydliga med tidigare. Men jag pratade om ett liksom större fenomen i hur jag tycker att det på en gång blir en debatt och ett klimat och ett narrativ där man försöker exkludera människor då, alltså de som man då vill säga, som har röstat på SD.
Ja.
Och man vill förlöjliga och förminska och så vidare. Dels tycker jag så här, det tycker jag är fel. Vi har pratat om det tidigare. Jag håller inte med om SDs politik. Men jag tycker fortfarande att det är fel väg att gå. Att liksom marginalisera och dumförklara.
Att sprida mer hat också.
Jo, men exakt. Och att dumförklara liksom en femtedel av Sveriges befolkning. För att jag tror inte att liksom ekvationen är så enkel. Att liksom den här massan av människor är dumma i huvudet. Så är det inte. Utan det finns ju någonting annat där som gör att de här människorna väljer att lägga sin röst på dem. Och sen tycker jag också att det som är problematiskt åt andra hållet, det är att man själv är med att bidra till en separation när man uppviglar till den här liksom stämningen som jag i alla fall har sett i mitt flöde, eller som jag har sett också liksom generellt efter valet.
Jo, men det känns som att många, och också många som inte alls är politiskt aktiva, bara delar saker som de ser att andra delar. När det kommer till just mycket hat och mycket så här, att man bara så här, det är så är det ju på Instagram, att många så här, hon delade det här, det måste jag dela vidare, usch, det är så hemskt. Att det bara blir som en så här mediastorm kring någonting som någon har delat, att det blir så här, folk är inte ens medvetna om vad det är de gör.
Nej, så är det ju definitivt ibland. Och det jag känner är ju så här att, som för egen del, jag tycker att liksom, det finns massa så här antifeministiskt, och det finns saker som är i deras historia rent rasistiska, det finns saker som är liksom helt uppåt väggarna, men istället för att så här, någonstans bara acceptera att okay, men nu ser Sverige ut så här, för fan, vi skäms över våran, liksom, över vårt styre, våra politiker, nej men gör någonting, alltså ge inte politikerna mer makt än vad du vill ge dem.
Nej, för det känns lite som att så här, folk är, nu ger vi upp, nu är det kört, nu. Alltså som du har sagt, att man bara, det är så deppigt och det är så hemskt och nu går det under.
Ja, jag ser alltså, folk gråter och jag kan inte sova. Jag var så här, Men vad fan, alltså kom igen, det är ju inte politiker som förändrar världen. Det är folkrörelser. Det är liksom att förändra liksom attityder och normer. Det sker inte genom att en politiker stiftar en lag. Nej. Det sker genom att du och jag agerar på ett sätt gentemot våra medmänniskor.
Precis, och också så här, för att det ska ske någon stor förändring liksom, i landet. Det tar ju lång tid, det är inte så att helt plötsligt nu, när det blev så här, exakt, att det bara kommer, att hela Sverige kommer förändras. Alltså det kommer bara, vi kommer möta en ny verklighet när vi vaknar på morgonen. Alltså så funkar ju inte politiken heller.
Nej, och sen är det så här, ja, om du går in med intentionen av att ja, nu kommer jag möta ett mörkt Sverige, då kommer du göra det. Precis. Men om du istället så här, lägg den här energin på att ännu tydligare manifestera och leva det.
Precis, vad man själv kan göra.
Exakt, det samhället som du vill se. Alltså till exempel starta en grupp, gå till skolor och föreläs, starta ungdomsaktiviteter, gör initiativ för att själv då lyfta frågor som du tycker är viktiga, höj din röst, välkomna oliktänkande, ta en diskussion. Alltså för det kan jag också ibland känna att så här, men det är så lätt att man delar någonting eller man skänker lite pengar till en organisation och så tänker man så här, men nu har jag gjort mitt.
Ja.
Men vill man ha en riktig förändring, ja, men sitt inte på rumpan och vänta på att politikerna ska driva den agendan då. Gör det själv. Gå ihop med likasinnade och driv förändring.
Ja, och det är också så här, ja, det är lättare sagt än gjort, för det är klart att så här, ja, vi röstar ju på politikerna och det är de som styr vårt land. Men samtidigt är det också så här, det som jag tänker att du också vill komma till är att så här, se möjligheter nu när det är så här. Nu är ju verkligheten så här. Istället för att bara hata på allt och det är så hemskt och det är negativt och det är mycket sorg, gör någonting. Alltså se det liksom, se möjligheterna och så här, försök, ja, men som du säger också, se vad kan man förändra då på individnivå.
Ja, och jag tänker också så här, ibland tänker jag att det är lite slött att säga så, ja, men det är lättare sagt än gjort. Ja, det är klart att det kräver mycket att driva förändring, ja, i ett samhälle. Men om man tittar på, ja, men titta på MeToo-rörelsen, alltså titta på alla saker som har liksom lett till större skiftningar i samhället. Det är väldigt sällan politiker som har drivit det. Titta på Greta Thunberg, alltså det jag menar är bara att så här, det går att göra så mycket om man lägger manken till och om man, och om man går samman och driver en viss typ av agenda och liksom verkar för demokrati och frihet. Men liksom vänta inte på att politikerna ska fatta det. Det tycker jag känns väldigt onödigt, utan gör någonting. Det finns ju mycket som helst att engagera sig i. Och sen tänker jag också att så här, en annan utmaning, det är att nu på riktigt också då visa att man själv lever som man lär. Alltså att inte exkludera, stänga ute, göra att vi och dem. Att inte döma, att försöka att inte döma.
Att inte döma människan, ja precis.
Precis, att inte döma människan. Även fast vi tycker att så här, du har lagt din röst på fel parti. Men döm inte människan. Försök att istället liksom möta med kärlek. Det som du
och det är
om.
Ju inte lätt. Alltså, det är också så här,
det är skitsvårt.
För min del också, jag är såhär, gud, de röstade på SD, hur kan de? Men jag är såhär, jag vill inte lägga någon värdering i såhär, ja, oavsett om det var min, jag har ingen aning, min granne som röstade, det är inte så att jag inte kommer hälsa på honom i hissen, utan då är det såhär, då försöker jag ändå såhär, ja, det är hans åsikt, men det förändrar inte vår relation.
Nej, och det jag tänker också är så viktigt att tänka på det här, det är såhär, jag vill i alla fall tro att de allra flesta människorna är goda.
Ja.
Så jag tror ju inte att en femtedel av Sveriges befolkning helt plötsligt har gått och blivit onda och därför röstat på SD. Utan jag tror att så här, de människorna har ställt vissa intressen mot varandra och landat i att de tycker att något är viktigare än andra. De har också vissa hjärtefrågor som de brinner för, som de kanske tycker eller felaktigt tror är det som liksom är viktigast, eller hur man nu ska se det. Och jag tror att det handlar ju mycket om att så här, ha en respekt för att olika människor tycker att olika saker är olika viktiga. Ja. Mot bakgrund av att man kommer från olika ställen i livet.
Ja.
Och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Jag tycker att det är viktigt att så här, gå tillbaka till en själv och tänka på så här, men hur lever jag för att bidra på daglig basis till ett mer demokratiskt och snällt och varmt samhälle?
Ja.
Alltså hur hjälper jag till med integration? Hur hjälper jag till med inkludering? Vem bjuder jag hem på middag? Alltså, precis. Vilka barn låter jag mina egna barn leka med? Alltså, men det finns en journalist. Jag tror att delade jag på Instagram. Jag delade det till dig också sedan. Jag tänkte bara, jag vill bara läsa upp det. Och det är en journalist från Vad vi vet. eller förlåt, till chefredaktören till Per Granqvist. Och han skrev ett inlägg på Instagram som jag tyckte var så talande. Och jag ska läsa upp det här. Så här skriver han. Mm. Dagen efter i rubriken. Jag förstår att en del är ledsna över den preliminära mandatfördelningen. Och jag förstår att andra känner lycka över samma resultat. Vid ett så här jämnt val är det oundvikligt att nästan hälften känner sig som förlorare. Medan drygt hälften känner sig som vinnare. Vilket resultat som än fastställs när alla röster räknats igenom på onsdag är det majoriteten som avgjort detta och det bör vi alla ha respekt för. Samtidigt är jag ödmjuk inför det faktum att om man är som jag så betyder inte ett maktskifte särskilt mycket och att oron för vad som komma skall är bara mycket större hos någon som inte delar mitt ursprung, mitt kön eller min hudfärg. Likväl vill jag uppmana alla att minnas att en röst på ett parti inte är en personlighetsbeskrivning. Din granne, far eller kollega är inte naiv som röstade på det ena eller ond som röstade på det andra. Jag lärde mig tidigt att alla som röstar på ett parti gör det för att det framstår som det självklara, mest logiska valet för just dem. Vill man förstå varför någon kunnat rösta på parti X eller Y måste man alltså anstränga sig för att försöka förstå från vilken utgångspunkt deras partival är logiskt. Vad säger det om hur de ser på samhället och vilka hjärtefrågor som de har? Vilka intressen ställer de mot varandra? Om man klarar uppbringa förmågan att lyssna utan att döma lär man sig mer. Lätt är det inte och kanske behöver det gå en tid. Men kanske är det nödvändigt. Du har antagligen flera grannar som röstat på SD. Och minst någon i bekantskapskretsen valde sannolikt V. Ett helt gäng valde S, lite färre M. Men de är ändå ganska många. C tilltalade en del, nästan lika många valde MP, KD och L. Ganska många valde dessutom olika partier på olika nivåer. Att säga upp kontakten med de som röstat på andra partier är praktiskt omöjligt eftersom du inte vet vad alla röstar på. Att baktala de som röstat på ett visst block gör ingen glad. Att hävda att någon annan röstat fel är bara otrevligt. Det enda vi vet är att vi måste försöka förstå varandra, även om vi inte håller med varandra. Det är så demokrati funkar.
Ja, det var ett väldigt bra inlägg.
Ja, men sjukt bra inlägg. Och jag tycker det finns så mycket att ta med sig ur det. För att så här, hur vidrigt man än kan tycka att vissa åsikter är, så det liksom, ska vi ha en demokrati, då måste vi tillåta olika åsikter, så är det bara.
Ja. Nej, men ja, det känns som en väldigt bra slutpunkt på den diskussionen for now.
Ja, och kanske som en slutpunkt på detta avsnitt.
Sen. Ja, det känner jag också. För nu ska jag testa mina knipkulor, så att nu har jag inte tid att prata mer med dig.
Gör det, och då ser vi fram emot en recension i nästa avsnitt.
Jag gör alltså bara för att träna upp magen, hallå?
Ja, obviously. Men du måste ju också recensera Satisfying.
Ja.
Jag älskar dig, min syster.
Älskar dig.
Njut. Puss, puss.
Älskar dig, puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.